Ja. Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Muggen och Malmens podcast. Mitt namn är Felix och mitt emot mig sitter Elias.
Ja, men det jag vet om nu, Felix.
Okej. Okay. Ja, då ska jag sluta vara så trevlig då.
Ja, okay, ja, jag med.
Vad har du tagit på sen vi satt här och snackade sist?
Nej, inte så mycket. Mest varit hemma, fortfarande varit ledig. Softat mest, kollat serie, lite fotboll. Städat lite, sådana roliga grejer du vet.
Mm-hmm.
Vad har du gjort då?
Ja, jag har också städat lite faktiskt, tror det eller ej. Och jag har kollat på film. Har jag gjort. Fyra riktiga bangers har jag sett.
Okej.
Och ja, i början då jag kollade på American Psycho första gången.
Okej, okay. Bra eller? Aldrig sett.
Du har inte sett den?
Nej.
Ja, den var jättebra. Det är ju lite av en klassiker. Jag gjorde väl misstaget. Jag satt och kollade på den med Alma första gången. För jag trodde det skulle vara en trevlig film som både kunde kolla på.
Aha.
Och om jag får ge dig ett tips då så ser den själv. Snarare. Eller någon annan. Nästa gången.
Jag bor ju själv. Så
ja, jag med.
Ja, men du har ju en partner.
Ja. Nej, men kolla på den själv. Typ. Och sen kollade jag på The Big Short. Den vet vad det är från film.
Ja.
Om finanskrisen i USA 2008. Ja. Sen kollade jag på Footloose samma kväll. Jag ville se originalet från 84, men jag kom bara åt den senaste remaken från 2011. Så, men den var riktigt bra faktiskt.
Fan,
vet du vad det är?
Riktig filmmaraton.
Vet du vad det är för film? Alltså Footloose, jag talar om.
Nej, jag har inte gjort.
Nej, det är en amerikansk liten sydstat där de förbjuder fester och dansande och sånt efter att ett gäng ungdomar hade dött. Sen ska de då åtgärda det och så. Ja, den är bra. Ni kan rekommendera. T&T.
Och sen, så om ni letar efter filmtips så kan ni bara skicka till vår Instagram så kommer Felix här och skriva Footloose.
Och sen igår kollade på Olympus Has Fallen första gången. Faktiskt.
Ja, den har jag sett.
Jag har sett den är riktigt bra faktiskt. Jag trodde faktiskt att jag hade sett den, men det finns ju en liknande film som heter White House Down och sånt tror jag.
Ja.
Det är ju ungefär samma.
Det finns ju en som heter London Has Fallen.
Ja, och sen fanns det någon som den tredje också heter Angel Has Fallen tror jag.
Ja.
Men jag har bara sett Olympus än så länge.
Jag har sett Olympus och London. Den var bra.
Den var
eller?
Bra.
Helt okej.
Ja, den var häftig, jag gillar den faktiskt. Den var cool.
Ja, helt okej. Vad ska vi prata om idag då? Det är ditt avsnitt.
Idag är det ju jag då, och idag kommer det vara ett lite mer allvarligt samtalsämne. Lite, när jag gjorde researchen till det här avsnittet så det var ganska jobbig läsning. För det mesta. Och jag satt och funderade lite från vilket håll jag liksom ska angripa det här åt och vad jag vill få ut av samtalet. Men vi ska prata, och jag har inte berättat det för dig innan heller.
Nej.
Men vi ska prata om det här som hände i Skellefteå i somras. Fallet Luna som de har döpt det till då. Och
var det en flicka?
Ja, det var ju den här flickan som var, kan dra händelseförloppet så vi vet var vi står.
Jag läste lite om det, men inte, jag tyckte det var ett obehagligt som inte fördjupat mig så mycket i det.
Och det är många som har samma uppfattning, och det är väl sunt i sig, för det var ett extremt hemskt fall och händelseförlopp. Och det jag har hämtat detta ifrån, det kommer mycket från, eller det finns ju en, vad ska man säga, en text på Expressen. Det finns jättemånga texter på Expressen, men framförallt ett reportage om hur läget är nu för henne och vad som hänt efter detta och egentligen allting från det här som hände i juli förra året. Så där är mycket hämtat ifrån, och sen även Hanif Bali har drivit en podd som...
Startade inte han någon insamling med till... Jag vet han har startat...
Han promotade en insamling som var startad av den här flickans faster. Så han brukar alltid göra en egen insamling varje jul, Hanif Bali, men i år då så promotade han den här insamlingen till fan. Hur som helst, i Skellefteå då, i Morebacke, så var då 9-åriga Luna på väg hem från fritids runt klockan 3 på eftermiddagen den 7 juli då 2022 förra året. Och på vägen hem då så cyklade hon längs en cykelväg som man alltid cyklar hem. Så blev hon överfallen, och hon blev misshandlad och hon blev våldtagen av en, som det senare kom fram då, en 15-åring i ett snårigt skogsparti längs med den här cykelvägen då. Och jag ska inte gå in så djupt på, för det stod ganska, vad ska man säga, ingående,
detaljerat
tack, om misshandeln, både i polisförhör och i reportaget också. Mm. Men den bestod bland annat av att 15-åringen då tog loss skosnörna från hennes skor och knöt det ena runt halsen då jättehårt och det andra runt ett träd då för att hålla fast henne.
Mm.
Och det här ledde ju då senare till det här snöret som satt runt halsen. Det var så hårt åtdraget så hon tappade medvetandet,
ja.
Och ledde till syrebrist i hjärnan då. Så, och det kommer vi komma tillbaka till sen. Och det här konstaterades ju då av läkare senare, långt senare, att det har gett permanenta skador på hennes hjärna då.
Mm.
Hon hölls ju nedsövd och så när hon blev inkörd.
Hon låg väl nedsövd länge?
Ja, jättelänge.
Ja.
Och det här skedde då den 7 juli 2022. Och hon hittades då i det här skogspartiet egentligen, som jag har förstått det som, av en slump. Det var en kvinna som passerade förbi och den här pojken då, tror jag, om jag minns helt rätt nu, han har gått ut på vägen igen och liksom bett om att få hjälp med detta.
Ja.
Alltså, ja. Och då kom det en kvinna längs vägen då och följde med in. Och den här kvinnan då, hon hade en dotter i Lunas ålder då, som följde med också in i skogen och fick se allt detta. Det tillkallades ju då såklart polis och ambulans, men det var ingen som kunde veta exakt hur länge hon hade legat där, för det var inget som framgick.
Alltså, det var bara en tur egentligen att de hittade den.
Ja, eller den här pojken då ville väl försöka tillkalla hjälp på något sätt.
Mm.
Alltså gärningsmannen då.
Ja, det var gärningsmannen som...
Så förstår jag det som när jag läste det. Att gärningsmannen hade gått ut och liksom försökt få in hjälp dit. Av någon anledning, jag vet inte. Han kanske vill hjälpa. Ja. Läget var ju väldigt kritiskt när de kom till henne då. Andningen var svag och rosslig liksom. Och här var en ganska målande bild om hur allvarligt det var. För hennes tillstånd var så pass allvarligt att det kom ju en polispatrull på två stycken och en ambulans. Det är ju sammanlagt 4 personer då. En av poliserna fick köra ambulansen tillbaka till sjukhuset för att båda sjukvårdarna var tvungna att hjälpa henne.
Och hjälpa henne.
Exakt. Ja. Så det säger lite om allvarligt läget var. Vilket då lämnade den sista polismannen att själv liksom
ta gärningsmannen.
Precis. Ta vittnesmål och liksom spärra av platsen och så vidare. Så där har ni lite liksom hur allvarligt det var. Och de körde då tillbaka och behandlade henne då till sjukhuset där. Och den här, så det är lite av händelseförloppet som hände. Och hon låg ju som sagt nedsövd väldigt länge. Och om vi då ska prata lite om den här 15-åriga pojken då. Som han är nu dömd till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och detta då efter att det fastställdes att han led av en allvarlig psykisk störning när han begick brottet.
Mm.
Och det här då, särskild eller rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, det motsvarar ett straffvärde då på straffskalan på livstidsfängelse för en vuxen.
Okej.
Och det har senare också framkommit att polisen hade svårt att avgöra om den här pojken verkligen hade greppat vad som hade hänt. För han hade ju som sagt allvarliga psykiska störningar och liksom till den grad att när polisen höll förhör med honom så var det svårt för polisen att avgöra om han fattade vad han hade gjort liksom. Hänger du med?
Att men det måste man ju förstå eller?
Ja, eller måste man det? Det är det, alltså polis kan inte avgöra om han kan liksom förstå eller greppa magnituden av det här som han faktiskt har gjort mot den andra människan.
Ja, att det är så grovt liksom.
Ja, och liksom jag vet inte, det var något liksom utdrag ur förhöret att han liksom hade hört sig för om de hade hittat flickan liksom, alltså, och han var ju där när de liksom polisen kom och så. Ja. Och alltså så konstiga saker som de som han uppenbart antingen spelade dum, vilket jag har svårt att se, eller så var han bara inte medveten om vad han faktiskt har gjort. Ja, och någonstans då så kommer jag nu gå in på lite saker som jag hade kunnat göra kanske för att förhindra det på något sätt.
Förebygga det.
För, ja, precis, förebygga det. Och vi börjar då med den här 15-åriga pojken. Han kom hit med sin familj från Etiopien 2018. Han skrevs in som 9-åring när han kom hit. Fast senare då har det fastställts att han var 11 när han kom hit. Så det var, där var bara där.
Två
var,
fel.
Exakt, direkt. Precis. Ja. Han har bland annat anmälts för 3 incidenter 2019 mot andra tjejer på den skolan han gick i Skellefteå då. Han har tagit dem på brösten, på rumpan och även kallat en för hora. Mm, okej.
Okay. Är det på samma skola som där Luna gick?
Det är min uppfattning, ja.
Okej. Okay.
Skolan kontaktade föräldrarna, men det gjordes ingen orosanmälan. Och, alltså, sånt här händer ju. Det är hemskt att säga det, men jag har jobbat inom skolan länge nu. Sånt här händer. Och då ringer man ju hem till föräldrarna såklart. Och sen så... ibland, vissa fall, om man märker att det här är en dysfunktionell individ som kanske har det jobbigt hemma, då kan man visst göra en orosanmälan. Det är bättre att göra en för mycket än en för lite.
Jag håller med.
Så brukar det säga. Men det gjordes ingen orosanmälan då. Okej, okay. Det här var 2019 då. Och sen ytterligare 2019, då åkte han fast för att han hade porrsurfat på skolans datorer. Och hans sökningar var väldigt explicita. Vågar du gissa på vad det kan vara att han sökte på?
Ja, förmodligen typ gangbangs.
Han sökte bland annat på strypvåld i sin porrsurfning.
Så, och när han är 11 år?
Då ska vi se, 2019.
12 då?
Ja, biologiskt 12, men i, alltså han är 9 i, på pappren, och sen går ju i 4 då. Och då klarade han sig med en varning, och med skolan sa till att du får inte göra så här igen om du vill fortsätta använda skolans datorer. Och här någonstans tänker jag att då kanske det borde
ringa en klocka.
Ringa lite varningsklocka hos någon, eller några i alla fall. Hur som helst, det går vidare då. Vi hoppar fram 2 år, 2021. Och det är nu det liksom
eskalerar.
Nu eskalerar det. 2021. I närheten av där han då överföll Luna, så finns det en gångbro.
Ja.
Och i närheten av den här gångbron då, så överföll han en vuxen kvinna. Alltså han ger sig på henne helt enkelt.
Okej.
Och det här är då,
hur gammal är hon då?
Det framgick inte.
Men ja, hon är över 18.
Hon är vuxen liksom.
Ja, hon är över 18 då. Ja.
Det här är ju då 2021. Och vilket han är då... Då måste han ju vara biologiskt sett 14, va? Och på pappret 12. Så han går ju i årskurs 6 då börjar han göra.
Ja.
Mm, mm. Och han överfaller den här kvinnan då. Och den överfallna kvinnan beskriver det här som en brottningsmatch. Så då har du lite en bild av vad som hände.
Ja.
Hon lyckas ju då ta sig loss. Och brottet utreds som misshandelsförsök med sexuellt motiv.
Ja.
Så det görs ju en
då borde
undförundersökning.
Ju ringa, precis. Ja, då borde du ringa en klocka till då, om man kollar hans akt eller fil. Eller
precis, så nu journal. Borde det liksom ringa klockor över hela Skellefteå kanske. Vilket är också, vill jag minnas, stor att det hade gjort i tidigare. Men det var liksom inget som...
Man vet inte från vilka.
Nej, eller, men nej. Det, och kvinnan kunde också peka ut pojken under förhör. Men eftersom att han inte var straffmyndig så skickades utredningen vidare till socialtjänsten och skolan fick inget veta.
Så skolan fick inte veta någonting att han var under utredning hos socialtjänsten?
Och här kommer vi då till det som jag kommer kritisera lite senare också. Det finns en sekretess ifrån socialtjänstens sida att de får inte delge egentligen någon information alls med skolan.
Så det är en lag på det? Eller en sekretesslag?
Stämmer.
Den är helt absurd.
Det är en sekretesslagstiftning som gör att skolan inte får ta del av socialtjänstens vad säger man, filer eller så.
Ja.
Och socialtjänstens bedömning då, det har kommit fram senare, att det finns inget skäl att utreda mot föräldrarnas vilja. Så då har det alltså varit på förslag att den här pojken ska utredas för olika kanske neuropsykiatriska problem eller liknande. Ja. Så han har ju uppenbarligen problem.
Han
har uppenbarligen problem liksom. Ja. Så ett förslag på utredning har då förekommit, men avslagits från föräldrarna då.
Hans egna föräldrar?
Japp. Och det här, är inget ovanligt. Det jag kommer till också sen, det är inget ovanligt alls.
Ja.
Hur som helst, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, granskade socialtjänstens agerande och fick från kommunen att inget misstag gjordes under hanteringen.
Okay.
Däremot har större delarna av dessa handlingar, de har mörklagts och bara kommunens slutsats är offentlig av någon anledning. Och där skriver de bara kort att socialnämnden har inte upptäckt några brister i handläggningen. Det är vad man får från kommunens håll.
Ja, det är helt sjukt.
Ja, precis.
Helt sjukt.
Och jag var inne och försökte läsa lite på vad det finns liksom från socialtjänstens håll gentemot polis och så vidare. Och det jag kunde hitta inne på Brottsförebyggande rådets hemsida Brå då, det är att det finns ingen skyldighet för socialtjänsten att polisanmäla brott i deras kännedom om straffbarheten är under 2 års fängelse. Och eftersom det här är då en ungdom så ska det mycket till för att det ska upp i 2 års fängelse.
Men jag tänker bara, jag är fortfarande fast vid det. Hur kan föräldrarna få avslå en utredning?
Det kan jag berätta för dig.
Det ska väl professionella utse att... Nej. Det är helt sjukt.
Du får inte göra utredningar utan vårdnadshavandes samtycke. Tyvärr. Och det medför...
Nej, men då blir det ju så här att föräldrarna sitter där och... Nej, på mig är det inget fel. Precis. På min unge är det inget fel. Nej, vi ska inte göra någon utredning eller något bla 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 liksom.
Det gläder mig att du säger det faktiskt, för att det är ett reellt problem som finns.
Ja.
Och det, man ska återgå till Hanif Bali som har pratat mycket om det här och även läst jättemycket forskning, så det finns ju en underrepresentation på diagnoser i utsatta områden där då majoritetsbefolkningen är av utländsk härkomst. Och det skulle ju då i sin tur betyda att av någon anledning så finns det färre barn med problem i dessa utsatta områden. Men det bara liksom, så kan det inte vara, tänker jag, att det skulle finnas färre barn med ADHD eller liknande diagnoser i Rinkeby än i, jag vet inte, någon annan ställe, Danderyd kanske, om vi tar Stockholms förorterna liksom.
Nej.
Utan det är den korrelationen som då många tror finns, eller kausaliteten.
Är att föräldrarna i det utsatta området säger nej.
Precis, för att i de utsatta områdena där finns det många människor som kommer från en kultur där en hederskultur råder. Och i dessa hederskulturer, där är det ju väldigt vanligt med att man liksom arrangerande äktenskap och så vidare.
Ja.
Och då, om ett barn utreds och om en barn får en diagnos, då sänks ju helt plötsligt värdet på det här barnet då, om man ska prata värde på barn liksom, för att senare kunna gifta bort dem. Jag läste ett bra citat som liksom representerar det här med hederskultur och hur man kan se på det utifrån. Nu var väl här snarare med att liksom träffa partners och liknande, men de liknade det vid en karamell, att ingen vill ju ha en karamell som andra har antingen tagit av pappret på eller som de har smakat på tidigare.
Nej, det är klart.
Och lite så tolkade de det som hederskultur.
Ja, okay.
Det var då i en bok av Benjamin Dosa som han hade intervjuat några då som har varit i kontakt med detta. Massintegration heter den boken.
Jag menar, alltså jag tänker bara, det spelar ingen roll var man är ifrån eller någonting. Om en nu SOS-utbildad anställd säger att men vi skulle vilja göra en utredning på det här, då tycker inte jag att man som förälder ska kunna få säga nej.
Nej.
Det är väl bara en bra, om man nu får en fastställd diagnos, att ja, det är kanske både positivt och negativt, men
möjligheterna för att ditt barn ska få stöd och hjälp,
de blir ju större.
De ökar ju enormt. Ja. Så rent krasst, om man liksom ska säga så borde ju alla föräldrar som värnar om sitt barns bästa borde ju inte motsätta sig någon form av utredning om en professionell.
Nej, sen är det finns ju olika alltså fall och så här, alltså olika situationer. Men i ett sånt här läge där det har skett i flera års tid, det har skett flera gånger och flera olika grejer med samma slutgiltiga motiv.
Alltså då och det har liksom varit tecken på tecken om att det här är inget frisk individ. Liksom.
Exakt. Ja. Då tycker inte jag att föräldern ska kunna säga nej. Och att SOS inte ens kan meddela skolan att de har startat en utredning. Och att skolan inte kan få ta del av det materialet som de har kommit fram till den här utredningen. Då jobbar man ju bara emot, va?
Precis, det är liksom att jobba i konstant motvind. Och jag var ute och gick med min mamma och min mormor för några veckor sedan.
Ja.
Och mamma, hon är ju aktiv lärare just nu. Mormor är pensionerad lärare. Och jag läser ju till lärare.
Jag har ju haft din mormor.
Precis, ja. Och hon var ju lågstadielärare. Jag läser till mellanstadie och mamma jobbar på högstadiet.
Ja.
Så vi har ju hela grundskolan där täckt egentligen. Och så ställde jag frågan så här, bara för, ja, har ni hört det här om som hände i Skellefteå med den här flickan? Så ja, det hade de och det är ju jättehemskt och så. Så frågade jag, hur funkar samarbetet med socialtjänsten och så vidare i liksom sådana här fall och andra? Och du vet, min mormor då, hon har varit pensionerad i jättelänge.
Ja.
Hon bara slänger ut med armarna och bara säger, det är helt hopplöst. Man får inte reda på någonting. Det är liksom, känns helt meningslöst.
Nej, och då får ju egentligen inte skolan några förutsättningar till att kunna förändra den här individens liv.
Nej. Jag menar, och mamma fyller i då på det här. Hon bara så här, det är bara envägskommunikation. Hon bara pekar rätt fram. Så det är bara envägskommunikation. Vi lämnar hur mycket som helst till socialtjänst och så vidare, men vi får ingenting tillbaka.
Ingenting, ja.
Så det är liksom, vad liksom ger det oss egentligen? Annat än möjligtvis att vi får en diagnos på någon och kan anställa mer personal. Liksom. Vi får ju egentligen inga direkta verktyg, tyckte hon då. Och hjälpa barnen på något sätt.
Ja, men speciellt när det är ett sånt här extremt fall.
Ja.
För det är det ju.
Ja.
Alltså visst, om någon ska utredas för ADHD. Okay,
och det har ju gått inflation i de ADHD-diagnoserna också, ska vi tillägga.
Ja, det är inte världens biggie.
Nej.
Om man har en ADHD-stämpel på sig eller diagnoserad med ADHD eller inte. Enligt mig i alla fall.
Nej, och nu ser vi det, det är bra att säga det, för nu ser vi det här från vårt perspektiv. Ja. Vi kan ju försöka sätta oss in i de här från annan kultur. Men vi kan ju egentligen inte veta hur de tänker annat än.
Nej, det är helt omöjligt för oss att veta. Men jag tycker bara att alltså, det borde bli ett mycket bättre samarbete när det är ett sånt extremfall som det egentligen är i det här. Att både skolan och SOS informerar varandra så att man kan jobba framåt med den här individen så att såna här saker inte sker.
Ja, nej, jag håller med. Och jag skrev det som på förslag på lösningar. Om man bara liksom bara ska inte bara sitta och gnälla utan faktiskt ha någonting konkret att komma med. Då kanske man ska fundera på, och det här har de pratat om nu ganska länge, att man ska slopa sekretessen då mellan skola, socialtjänst och polis till viss del.
Ja.
Och visst, de har pratat om det länge, men vad fan, det händer ju ingenting.
Ja.
Liksom ta bladet från munnen liksom och få det gjort istället för att prata. Och sen då, ja, för informationen måste gå åt alla håll. Det kan inte vara envägskommunikation. Det måste gå liksom cirkulärt.
Två vägar. Liksom.
Ja. Och även, alltså, jag tycker man måste på något sätt sätta ner foten, slå näven i bordet och tvångsutred barn. Föräldrarna ska inte få ha liksom sista sägandet. Om det är liksom tydliga, alltså supertydliga, i detta fallet också våldsamma tendenser liksom på barnen, då måste de ju, för att kunna hjälpa barnen både i skolan men även i livet, så måste de ju få in resurser. Och för att få in resurser så måste du ha anledning att sätta in resurser. Och i detta fallet då så från kommunalt håll, då kan man ju inte bara, det finns ju begränsat med pengar. Och ska du då ha in mer resurser, då måste du ju ha anledning till det. Och
ja,
då får
så är det.
Du
så är det.
Söka pengar från statligt håll och så vidare liksom.
Men jag tycker att när det är sånt här, när det är så mycket som pekar på att någonting inte står rätt till, då tycker jag att man ska få gå in och tvångsutreda.
Ja.
Men inte när det gäller någonting litet.
Nej, och här blir det
alltså
också
det är så mycket som pekar i ett sånt här fall att det är en psykisk störning.
Mm.
annars gör man ju inte såna grejer.
Nej.
Alltså,
nej. Men då kommer liksom, om jag ska få leka lite djävulens advokat här, då kommer ju de som inte håller med oss säga så här att ja, det blir ju en gränsdragning här också. Var ska vi dra gränsen? Vem mår dåligt, vem mår inte dåligt liksom?
Ja.
Så ja, ja.
Men det, sen visst, vi har inga egna barn, vi kan ju inte sätta oss in
nej,
i
det. Nej, det är kanske viktigt att
hur det är och liksom, alltså det, vi pratar ju bara utifrån vad vi tycker, men ja. Men när det är så mycket händelse och så under, alltså flera års tid.
Och då är det här ju bara liksom ett exempel av många. Det finns ju säkert flera som inte har gått så här långt givetvis. Men att,
och det finns säkert många som har stoppats också.
Ja, absolut.
Och har fått hjälp.
Och jag kan ju säga då, för det står i texten också att om vi bara går tillbaka till själva händelseförloppet, att den här pojken då, Han var väl ganska välkänd i skolvärlden i Skellefteå, är min uppfattning. Och han hade då tidigare under den här dagen då i juli, så hade han varit runt skolan eller fritidsgården där liksom och blivit avvisad av fritidspersonalen liksom. De har bett honom att gå liksom bara. Ja. Och det hade han gjort då liksom. Och jag kan ju bara tänka mig själv, för jag har också varit på fritids. Och hade det hänt så, då hade man inte tänkt mer på det, utan då hade det bara business as usual.
Nej, för speciellt om man bara går därifrån mig.
Precis, för ja, så ja, nej, det är svårt liksom.
Ja, det ja, ja,
det är jävligt svårt. Jag vet inte riktigt, jag har ingen.
Vi sitter inte på alla svaren heller.
Tyvärr, men vi delar bara med oss av våra tankar.
Ja.
Och om jag ska försöka liksom bara knyta ihop den här hemska säcken lite, så Luna då idag, hon lever ju beroende av alla runt omkring sig. Hon sitter i en specialanpassad rullstol och hon behöver hjälp med allt. Hon kan inte prata eller äta.
Det blev en så stor skada på hjärnan. Så hon...
Ja, och familjen då sa att hon gillade bland annat att dansa och sjunga. Och det kommer hon ju aldrig få möjlighet att göra igen. Så någonting måste till att hända. Det finns den här insamlingen som jag pratade om i början. Det finns ett swishnummer dit då, som är fortfarande aktivt. Och det är då swish 073-816-9667. Alltså 073-816-9667. Och det är då till hennes faste som driver den här insamlingen, för hennes föräldrar orkar inte ta tag i någonting. Och det här kommer, de här pengarna går ju oavkortat då till allting som hon kommer att hjälpa med framöver. Och det är ju allt egentligen.
Vet vi hur mycket den är uppe i?
Ingen aning faktiskt. Vi kan se och kanske lägga ut på Instagram då. När vi
släpper avsnittet. Ja. Sen, ja.
Så har ni möjlighet och ni vill, så skänk gärna en gåva dit. Det gör stor skillnad i den här flickans liv.
Ja, det är en hemsk, en riktigt hemsk händelse, och jag vet inte, man vet inte hur man har reagerat om det hade varit ens eget barn. Och det är synd att det fanns varningssignaler eller varningsklockor, att det inte var någonting som hände för att förebygga eller stoppa det innan.
Nej.
Det är tråkigt att det ska hända någonting sånt stort för att man ska förstå.
Så är det. Men vi går vidare där, tror jag.
Vi lämnar det så.
Och då är det dags för veckans topp 4-lista. Och det är väl såklart svårt att gå vidare från tidigare segmentet. Men jag tänkte ändå så här att nu har vi suttit och kanske inte klankat ner, men vi har diskuterat skolan lite, svenska skolan. Och vi tänker vi ro det i hamn även med topp 4-listan då, och vi ska prata om våra topp 4 skolämnen, och då är det under grundskolan. Och vi kände inte varandra när vi gick i grundskolan speciellt väl, även om vi är uppvuxna med 2 års skillnad i samma
ja, vi pratade aldrig med varandra.
Nej, alltså. Det inte. Så det här ska bli spännande att höra. Vi har gått på samma låg, mellan och högstadie.
Ja.
Så vi har säkert en hel del gemensamma lärare som vi har stött på.
Förmodligen.
Men om du vill börja med din nummer 4 då.
Ska jag börja med min 4?
Ja.
det är ett SO-ämne. Mm-hmm. Samhällskunskap.
Okej.
Okay. Egentligen, alltså, jag tyckte bara det var intressant. Mm. Egentligen inget. Jag var ju inte jättemycket för skolan. Jag tyckte inte jättemycket var så kul. Men det här var en av få grejer som faktiskt man kunde lära sig någonting om samhället.
Mm.
Inte mycket mer än så faktiskt. Men det var en helt okej lektion att gå till, om man säger.
Var du duktig i det?
Ja, helt okej. Fick väl ett C kanske.
Mm.
Men ja, nej. Ja, helt okej.
Mm.
Vad är din fyra?
Min fyra är idrott. Jag tycker att idrott var kul låg- och mellanstadiet. Sen så följde av lite på högstadiet, så därför kommer det inte högre än så här. Alltså vissa delar av idrotten var ju det absolut roligaste i skolan. Man säger bollspotter och även racketspotter tyckte jag var väldigt kul. Men sen så kom det ju det här med orientering framförallt. Tyckte jag var det tråkigaste som fanns i stort sett. Jag ska väl inte ljuga och säga att dans var något av det roligare heller som jag tyckte. Även om det var mer föll bättre i smaken än orientering i alla fall. Så idrott blev faktiskt bara nummer 4 för min del. Så, och bronsplats, vad har du?
Ja, där har jag med idrott.
Okay.
Det är ungefär samma som det. Jag tyckte det var skitkul. Ja, upp till högstadiet. Och sen så blev det ju helt andra krav.
Mm.
Dans var ju det värsta jag visste.
Det värsta du visste?
Inom idrotten, ja.
Gillar du inte det? Alltså, jag gillar det, men...
Ja, alltså, det är, nu är jag så dålig på det bara.
Jag har sett dig dansa, du är inte så dålig på dansa.
Ja, men man fick inte dansa bugg på idrotten.
Det fick du väl?
Nej. Men då skulle ju köra spela in någon film så här,
ja,
vet
just
sen,
det, just ja, det.
Sen visa upp med, var ju takt och grejer. Ja, åttatakt, ja, ja, eller fyrtakt, ja, eller vad det var.
Mm. Våran samma film ligger faktiskt på Facebook. Om
ja, den ska vi söka upp sen, ja, och lägga ut på Instagram. Nej, men det var det därför. Men sen både du och jag har ju varit idrottsmänniska i stort sett hela livet. Ju.
Ja.
Men det får min barnspoäng.
Mm. Jag har hemkunskap som tre. Dels för att jag... Vad fan skrattar
nej,
du? Säg varför du skrattar.
Nej, jag bara, du är väl inte så bra på att laga mat.
Alltså, varför snackar du om?
Vadå?
Jag är åsna på att laga mat. Fan, snackar du om? Okej, jag ska fortsätta med resonemang då.
Ja, jag får förklara dig.
Ja, tack. Ja, dels är det då för att vi har hade fantastiska lärare. Hade jag i hemkunskap. Vi började väl lite så smått i Väckesång. Det finns ju ingen hemkunskapssal i Väckesång.
Vet du vad vi fick göra?
Nej.
Vi fick åka till Tingsry.
Ja.
Varannan onsdag.
Ja, det gör de ju fortfarande nu också. Ja. Men vi började i Väckesång i studiehallen. Där fanns ju lite kök förr i tiden. Ja. Och då hade vi ju Lena Samuelsson.
Ja, men hon är fin.
Ja, det var min absoluta favoritlärare. Och sen på högstadiet då så hade vi en som heter Irene. Hon har gått i pension, men du vet väl den där.
Ja, jag vet, men jag hade inte henne.
Nej. Och jag gillade att laga mat och allt som följde där till och skötte ett hushåll. Jag är väldigt duktig på att laga mat och och jag gör det gärna. Jag har faktiskt funderat på att läsa till lite hemkunskap också i min lärarutbildning. Men det får man läsa separat efter man har läst klart resterande utbildning. Så hemkunskap.
Muggen kock då, framöver.
Ja, kanske det. Man kanske ska söka till sån här Sveriges mästerkock eller någonting, se vad man går för.
Där har du inget att hämta.
Nej, jag vet.
Nej. Tvåa, ja. Engelska för mig.
Okej.
Okay. Mm.
Spännande.
Jag har alltid gillat vad ska man säga, England överlag.
Mm. Alltså det är alltså England, Storbritannien, England.
Alltså jag var riktigt dålig på engelska i början.
Okay.
Min skolkarriär, om man säger.
Okay.
Jag vet när jag skulle välja språk inför högstadiet så sa min lärare då, Annette Grahn, att
det var min lärare också.
Ja, hon var bra.
Shout out till henne.
Ja, alltså. Jag gillar henne alltså. Ja. Men hon sa då att jag skulle välja svengelska då. Sven. Eller tyska eller spanska, men att franska det var nog lite för svårt för mig. Men sen så har det blivit bättre. Jag lärt mig väldigt mycket själv, spelat lite tv-spel och så här.
Men hur fan kunde ni ha nät? Vi hade ju henne 4, 5 och 6. Då måste du när jag började.
Jag hade bara henne i 6:an tror jag. Uh-huh. Eller 5:an och 6:an.
Uh-huh. Men det måste ha varit 5 och 6, för 98 gick ju i 6 när vi
började. Ja, exakt. Sjugan. De hade han
Daniel.
Daniel. Mm. Så engelska är min andra.
Okej. Bra. Geografi är min två. Och det var ju egentligen utslutande geografi på mellanstadiet, för det där jag minns när vi skulle göra geografiarbeten, då vi skulle söka fakta om ett land och skriva upp lite olika saker, befolkningar och sånt. Mm. Och klistra upp på ett färgat A3-papper. Lite så snyggt. Och då minns jag att jag gjorde väl kanske 4-5 stycken när de andra höll på med sin första redan. För jag tyckte det var så intressant. Så jag bara, där var, gick jag in i liksom bara matade ut saker och ting. Och älskade att stå och redovisa framför klassen och så vidare vad jag hade.
Vilka länder tog du? Vilket land?
Det enda jag minns liksom så utslutande var Antigua och Barbuda. Det är ju en liten önation i utanför kusten, utanför Brasiliens kust där.
Varför är det så typiskt dig?
För att jag tyckte de var lite annorlunda kanske. Sticka ut lite. Ja. Det är väl inget nytt så.
Det är bara bra att göra det.
Ja. Men just redan då så ville jag ha ett lite mindre land liksom, som ingen har talat om. Det var inte jättelätt att hitta information som sagt till de sådana här småländer. Mm. Men jag minns det var, fanns en ganska duktig 100 meters löpare som jag tror han kom på pallplatsen något år när Usain Bolt sprang från Antigua och Barbuda. Då så hade jag sett en flagga innan, så tänkte jag att jag kan väl göra ett arbete om.
Fina Bolt, by the way.
Lite sådana ingångar var det. Så det var en av dem. Så geografi är min nummer två.
Ja, det är ju min etta.
Aha.
Alltid ska jag inte säga, men jag gillar att veta, alltså kunna säga vad man är geografiskt. Mm. Alltså det tycker jag är en bra egenskap, att veta vad länder och huvudstäder heter och var de ligger och så här. Det tycker jag, det är allmänbildning.
Ja, en liten grej då, när vi har ju läst på högskolan, universitetet, 7,5 poäng geografi, och då tänkte väl vi när vi gick in i den kursen att det blir väl lite huvudstäder och länder så här, vi kanske sitter på sätt här och kollar lite och så.
Ja.
Kan säga under dem, det är 5 veckor och 7,5 högskolepoäng. Ja. Nämndes inte ett land eller en enda huvudstad. Det var uteslutande naturgeografi.
Nu är vi inte på högskolenivå.
Nej, men vi utbildar oss för att undervisa mellanstadieelever.
Ja, jag vet. Jag fattar vad din poäng och vad du menar.
Och då kanske man bör ha lite ämneskunskaper om just det man ska lära ut. Tänker jag inte jord- och bergarter.
Nej.
Eller meteorologi eller olika moln och väder och rotationer och sånt skit som ändå kommer lära ut.
Jag har alltid bara gillat att kunna leta upp någonting, alltså vad det är, och kunna peka ut det på kartor och så här. Och det är ändå det grunden i geografi handlar om.
Ja, jag håller med dig. Anledningen till att jag sa det var bara att jag ville pusha lite till USLT på universitetet.
Ja,
att
det är kast. Vi är inte på universitetet nu.
Nej, jag ville bara få in det också.
Ja. Ja.
Så
det är min etta i alla fall.
Ja. Ja, vi har ju egentligen bara flippat våra ettan och tvåan, för engelska är min etta.
Ja.
Och det är väl en kombination av att jag har haft väldigt bra engelska lärare genom alla år, och jag var väldigt, jag måste ge mig själv lite cred, jag var riktigt bra på engelska faktiskt.
Hello.
Ja, precis. Jag hade högsta betyg från det man fick betyg egentligen hela vägen ut. Och
ja, det hade inte jag kanske. Nej.
Och då blir det ju roligt om man är duktig på det.
Så vem hade du på högstadiet?
Johan Klaber, han var ju mentor också.
Ja, så det
bidrog ju till att det blev extra roligt. För att han, dels var min mentor då, och nu har han även varit min kollega då när jag jobbat där. Så det,
jag har haft, han var ju också min engelska lärare.
Ja.
Även haft han som hockeytränare.
Jaha. Ja.
Gillar han starkt.
Ja visst, det är en toppengubbe. Det är det. Jag har ju då mer fascinerats av USA som engelsktalande land. Det har jag ju varit.
Men det hänger lite ihop för mig med
den amerikanska kulturen överlag. Så det var mycket som intresserade mig där. Så engelska var mitt favoritämne i skolan. Och det är även det jag förmodligen kommer tycka är roligast att undervisa också sen.
Är du bra på engelska nu?
Ja.
Nice.
Very nice.
Ska vi tacka för oss där?
Ja, jag tror vi gör det. Ja. Så tills nästa gång.
Ja. Ha det bra.
Goodbye.
Peace.